Jesus Kristus, tack för att det är i ditt namn som vi får vara samlade här idag. Tack för att du är livets Herre. Du är den som har fått liv genom din uppståndelse från de döda. Och du är den som ger liv till var och en som lyssnar på dig, till var och en som tar emot dig. Idag ska vi läsa om Johannes döparen. Det är den tredje söndagen i advent. Johannes döparens väg korsar Jesu väg vid två helt olika tillfällen. I början av Lukas evangeliet, och Lukas är den enda som har med just den berättelsen, så berättas det att Jesu mor Maria, hon besöker Johannes mor Elisabet. Båda kvinnorna är gravida. Elisabet ligger ett halvår före Maria ungefär. Ingen av dem vet ju riktigt vad det är som ska hända, vad de väntar på. Men det blir ett stort, ett häftigt möte. Båda kvinnorna bär barn, bär söner som ska spela en stor roll både för Israel och för hela världens framtid. Det står till och med det att när Maria kommer in till Elisabet så profeterar Elisabet över henne, över det barn som hon bär. Det går nästan 30 år innan Jesus och Johannes, det står ju inte riktigt, men man får ju intrycket av att de faktiskt aldrig möts. De möts i mammornas magar. 30 år passerar innan deras vägar korsas igen. Vi ska läsa ifrån Lukas evangelium, det tredje kapitlet och verserna 1-15. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontus Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturén och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folk frågade honom: vad ska vi göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Lukas är väldigt noga med att placera sin berättelse i ett historiskt sammanhang. Jag vet inte om det är Guds humor att alla de här namnen och orterna är inkluderade. Ibland för att göra det lite extra jobbigt för konfirmander kanske. Och alla vi som får tragglas med detta. Men Lukas placerar berättelsen i ett historiskt sammanhang. Och det finns en poäng i det. Bibelns budskap är ju inte bara att Jesus är en fin idé. Något allmänt positivt och mysigt. Utan att det som Bibeln säger, det har hänt. Lukas är väldigt tydlig med det i sitt evangelium. Han börjar liksom med att här har jag redogjort noga för er. Och tanken var kanske också att den som på den tiden läste det Lukas skrev kunde med hjälp av alla anvisningar på namn på personer och platser faktiskt gå dit och fråga, har detta hänt? Och få svar, ja det har det. Kejsar Tiberius 15:e regeringsår, det var cirka år 28, så snart 2000 år sedan. Och det beskrivs ju så häftigt. Man får den här tidsangivelsen. Och så beskrivs det att Guds ord kom till Zakarias son Johannes i öknen. Nästan 30 år har gått sedan Johannes blev född. I slutet på den sista versen på Lukas 1 står det om Johannes. Pojken växte och blev stark i anden och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Idag går det att åka på retreat över en helg, men tänk er att från unga år bara bege sig rakt ut ingenstans och vänta där. Jag associerade till det i många filmer som har den här klassiska scenen, kanske inspirerat av just denna bild. En ensam man ute i öknen. Folk har glömt helt vem. Plötsligt en dag så blir den här personen kallad att gå ut i tjänst. Och vid det här tillfället så är det ju Gud som kallar. Vi möter Johannes döparen i början på Nya testamentet. Men man skulle kunna säga att han är den sista personen i Gamla testamentet. Han representerar det gamla förbundets tid. Och man skulle kunna säga om honom att han är Gamla testamentets sista profet. Det står ju ett citat ur Jesaja som beskriver Johannes döparens tjänst och uppdrag. Att bana väg för Herren. Och man kan ju fundera, vad innebär det egentligen? Vad innebär det att bana väg för Herren? Ja, en av de sakerna som Johannes ska göra eller som ska ske när Johannes träder fram är att stigar ska bli raka, krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Om man läser berättelsen om Israels folk i Gamla testamentet så är det en berättelse om ett folk som inte har en spikrak färdriktning, snarare tvärtom. Den är väldigt krokig. Den går fram och tillbaks åt olika håll. Det folk som Gud utväljer, räddar, kallar, går fram och tillbaka. Och Jesaja och många av de övriga profeterna och även många av psalmisterna i Saltaren, de påtalar ju detta. Att Gud har ju sagt, här är riktningen, här är vägen. Varför följer ni den inte? Varför går ni krokiga vägar? Men det står ju i Bibeln att om vi är trolösa förblir Gud trofast. För han kan inte förneka sig själv. Gud börjar förbereda en räddningsplan för det här folket som man hade kunnat tappa allt hopp om fullständigt. Jesaja får ju bland annat profetera detta. Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Men strax innan det barnet, Jesus från Nasaret, påbörjar sin tjänst så skickas Johannes döparen ut på ett sista, ska man säga, gammaltestamentligt uppdrag. Han förkunnar omvändelse och dop. Och det står att mängder av människor söker sig till honom. Men man kan ju med rätta haja till i hur Johannes reagerar på att det kommer så många människor till honom. Vad är det han säger egentligen? Vi kan läsa vers 7 och 8 igen. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggormsyngel, vem kan ha sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Den här ordväxlingen som Johannes döparen har med folket vid det här tillfället, den är väldigt lik ett samtal som Jesus några år senare, vi vet ju inte riktigt när, men ett samtal som Jesus några år senare i sin tur kommer ha med några judar. Vi går till Johannes kapitel 8. Verserna 39 till 44. Och vi hoppar in, det har varit ett långt samtal fram till dess. Vi ska inte läsa hela det, vi läser några verser. De svarade. Vi kan läsa från vers 38 till och med. Jesus sa: jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade: vår fader är Abraham. Då sa Jesus: är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Då sa de: vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade: om Gud vore er fader skulle ni älska mig. Ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra mitt ord. Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen, därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Båda de här samtalen är ju väldigt lika. Det är ett uttryck som dyker upp på båda ställena. Abrahams barn. Och egentligen så är det ju någonting otroligt positivt. Israels folk är ju Abrahams ättlingar. Abraham var den som Gud kallade, utvalde och gav många och stora löften. Han skulle få bli ett stort folk. Han skulle få ett eget land. Israels berättelse är ju Abrahams berättelse. Och Israel bär med sig alla de löftena som Gud gav till Abraham. De gäller fortfarande. Men frågan är ju, handlar det liksom bara om genetik? Vi är Abrahams, vad innebär det att säga det? Både Jesus vid det senare tillfället som vi läste nyss och Johannes i Lukas 3. De reagerar på att man hänvisar till att man är Abrahams barn som att det skulle vara något slags automatiskt privilegium. Någonting yttre. Här kan vi visa vår släktlista. Vi är barn till Abraham. Jesus går ju egentligen längre än Johannes. Han säger ju till dem att ni påstår att ni har Abraham till fader, men med era liv visar ni att ni har djävulen till fader. Om Johannes döparen antyder samma sak genom att han kallar dem han möter för huggormsyngel, det vet jag inte, jag associerade i alla fall till det. Det ligger nära till hans. Men då kan man ju fråga sig, vad är det som gör att både Johannes och Jesus använder så hårda ord? Och fäster en sån vikt vid vad det innebär att vara Abrahams barn eller inte. Jo, men Johannes döparen säger ju klart och tydligt: bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Kom inte bara ut till mig och låt döpa er och tänka att nu är det klart. Utan det måste visa sig. Och på det sättet så går han ju, gör han ju precis som Gamla testamentets profeter. En av de stora anklagelsepunkterna mot Israels folk var: ni lever inte som ni lär. Ni säger er vara Guds folk, men det är ingen skillnad mellan er och alla andra folk. Ni säger er vara Guds folk, men ni lever med avguderi, främlingsfientlighet, korruption, själviskhet. Gud hade ju sagt till Israels folk klart och tydligt: ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Det står i tredje Moseboken kapitel 19 vers 2 och återupprepas på ett antal olika ställen. Senare även om den kristna församlingen. Men folket avspeglar ju inte den här heligheten som Gud har kallat dem till. Inte på långa vägar. När Johannes säger det här så ger det ju effekt. Folket frågar direkt: vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Det är också ett ord som dyker upp på pingstdagen när Petrus predikar. Han håller en lång predikan också, den ganska tuff. Och responsen blir precis likadan. Man inser att här är det någonting som diffar. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Tre olika grupper berättar Lukas om. Folket, tullindrivare och soldater. De ställer exakt samma fråga. Och Johannes ger ju otroligt praktiska svar. Nästan självklara svar skulle man kunna tycka. Dela med er av det ni har. Missbruka inte er position eller makt. Och hela stycket avslutas med att folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Vi läser två verser till på hur Johannes reagerar när han hör detta. Men Johannes svarade dem alla: jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Tänk om det var så att Johannes hade varit Messias och stycket hade fått sin avslutning i de ord som han skickar med dem. Att gör sig och gör så. Då hade ju folket fått en diagnos utan möjlighet till behandling. För det Johannes säger, det är ju egentligen exakt samma sak som profeterna har sagt, som Gamla testamentets budskap är. Och det har ju inte visat sig räcka. Gud har sagt klart och tydligt: lev på det här sättet, ni ska vara heliga. Men gång efter gång efter gång efter gång har det visat sig att det räcker inte. Det räcker inte med att bara få den informationen. Men Johannes är ju medveten om att mitt uppdrag går till en viss punkt. Men det behövs mer. Och inte bara det behövs mer, utan det finns ju också mer. Johannes uppdrag var att, precis som profeterna, avslöja och uppmana till omvändelse. Men efter honom skulle det komma en som gav kraften till sann förvandling. Inte bara några ord på vägen. Ibland blir det ju så. Med småbarn framför allt. Hur många gånger har jag inte sagt dig att du inte ska? Ibland kan vi ju, även vuxna människor, säga så. Så vet man att ja, egentligen så är det ju ord som faller platt. Men Johannes visste, efter honom är det någon som ger kraften till en sann förvandling. Jesus Kristus som skulle döpa i helig ande. Och även detta hade ju Gamla testamentet Gud förutsagt genom profeterna. Det är ju inte någonting som Johannes bara hittar på i stunden. Vi kan läsa exempelvis ifrån Hesekiel kapitel 36. och verserna 26-27. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Gud ska göra någonting som förvandlar folkets hjärtan. Inte bara något yttre att förhålla sig till, men där drivkraften fortfarande är ogrumlad. Utan Gud ska göra någonting med folkets hjärta. Johannes visste detta. Hur kan det då se ut, denna förvandling? Vi ska avsluta genom att gå till Lukas 19 kapitel. Verserna 1-10. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in oss en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa det till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Mötet med Jesus, han som döper i helig ande och eld, det förvandlar Sakaios liv och hjärta. Och på helt eget bevåg, i det här fallet så är det inte Jesus som kräver det av honom. På helt eget bevåg tar han ett initiativ utifrån sin bakgrund, utifrån sin historia. Och han visar ju på att någonting har hänt hos honom. Sakaios bär den frukt som hör till omvändelsen. Jesus kallar på honom och säger: idag vill jag gästa ditt hus. Och vi vet ju inte vilka samtal hade de på vägen dit. Men någonting hände direkt med Sakaios hjärta. Och det bär en frukt som visar att nu är förändringen inte bara yttre, nu är den inre. Och det som är så intressant, återigen dyker det här uttrycket Abrahams barn upp. Men den här gången så är det inte Sakaios som gömmer sig bakom det. Jag är ju Abrahams barn. Vi vet ju inte någonting om hans bakgrund, vad han tillhörde han Israels folk eller var en hedning. Han var tullindrivare, så han hade ju ett yrke som var belagt med ganska stor skam. Men den här gången så är det Jesus som ser på honom. Och så säger han: också han är son till Abraham. Och allt det positiva som det uttrycket bär av Guds löften, av en plats i Guds frälsningshistoria. Det är Jesus som ser på Sakaios och så säger han det om honom. Det är inte Sakaios som tar det som liksom skyddsåtgärd. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Johannes döparen banar väg för Guds människoblivande. Han väcker en längtan efter omvändelse hos folket. När han talar och avslöjar så blir det tydligt att våra liv stämmer inte överens med Guds ord, med Guds plan. I Johannes evangeliet så berättas det att när Jesus kommer gående så blir Johannes döparen den som rent fysiskt lyfter handen, pekar på Jesus och säger: där kommer han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Man kan fråga sig denna söndag i advent, har Johannes döparens budskap någon plats idag? Eller är det bara av tradition som vi läser just denna berättelse? Därför att Jesus har ju kommit. Evangeliets portar står öppna. Vad har Johannes för funktion? Ja, men kanske han fortfarande har två uppdrag, tänker jag. För det första ett uppdrag till Israels folk som ju fullt ut inte har sett, förstått Guds kallelse, Guds plan, Guds människoblivande. Kanske har Johannes också ett uppdrag till kyrkans folk. Kyrkan har ju funnits under många tusen års tid just nu. Och även den som är kristen kan ju ibland hamna i det här läget där insida och utsida inte riktigt stämmer överens. Man har tappat kopplingen. Och då kan man behöva det profetiska ljus som Johannes och andra lyser över ens liv. Ni ska vara heliga, liksom jag, Herren er Gud, är helig. Och det ljuset avslöjar ju, men det pekar ju också mot Jesus Kristus, han som döper i helig ande.